Vi kickar igång det andra avsnittet tillsammans med vår sommarpoddare David. Och sen så är ju som vanligt, Melody tänkte säga, nu är såklart middag också med. Välkomna grabbar.
Tack, tack, tack.
Hur är läget idag?
Det är bara bra, trots att jag inte är Patrik Melody. Så är det helt okej.
David då, du har ju precis vaknat. Du sov ju otroligt länge på dagarna, har vi fått erfara nu när vi har lärt känna dig lite bättre under en vecka till.
Mm, ja, men jag var uppe ganska sent på natten. Tittar lite på serier.
Är det där man gör på sommarlovet?
Ja, allt möjligt. FIFA, serier, lite fotboll, lite Milan.
Jag har aldrig fattat den här grejen med varför det är så mycket bättre att vara vaken på natten än på dagen. Jag känner mig som en riktig gammal kärring när jag säger det, men jag har aldrig förstått den grejen. Men...
Alltså jag vet inte riktigt, utan det var det att man... Egentligen så borde jag ju lägga veckarklockan så jag vaknar lite tidigare. Men det är det att jag inte vill att sommarlovet ska ta slut, även om du har varit i typ 8 veckor nu.
Ja, jag förstår. När börjar du skolan igen?
Nästa måndag eller tisdag.
Oj då, fan, det var snart.
Ja,
ja. Men hur behandlar vädret er så här nere i Skåne nu? Här uppe har det ju varit superfint ett tag, men regnar och är skittråkigt idag.
Just idag är lite halvmulet faktiskt, men duktigt kvavt. Knappt någon luft ute.
Det är soligt och varmt, det var det igår också.
Man skulle ha bott i Skåne, jag upprepar det varje avsnitt känner jag. Men om vi ska snacka lite vilan istället för att bara prata om oss själva, även om det är väldigt roligt för oss, så tror jag inte att det är superkul för alla andra att höra på. Ska vi kicka igång i att Milan har gjort klart så gott som affären med Romagnoli. Han är väl och gör läkarundersökningar, eller om han har blivit klar med dem, och sen blir det väl officiellt under eftermiddagen någon gång. Det är ju, kom vi fram till, Milans näst dyraste back. Vad har ni att säga om det här?
Äntligen är väl ordet. Det har ju varit på gång sedan Mihajlovic tog över. Och man har hela tiden vetat att det kommer bli klart. Man visste bara inte när. Och det var väl... Alltså egentligen... man trodde att det var prislappen som var det stora grejen som man diskuterade. Men det landade ju till slut på det här budet som Milan hade som sista bud. Och som de la redan för, vad kan det ha varit, 3 veckor sedan. 25 miljoner euro. För då har det ju kommit fram nu att där är inga bonusar inblandade. Där är ingenting utöver 25 miljoner euro.
Mm. Det är en duktig signal det där som ljuder hemma hos David ibland.
Jag ska stänga av den.
är det dörrklockan eller telefon eller vad är det för någonting?
Telefon, det är farmor och farfar som ringer.
Jaha. Ja, de får vänta helt enkelt. Nej, vad sa vi? Det är inga bonusar, det är 25 miljoner euro.
Ja, exakt. Så jag förstår inte vad som drog ut på tiden så mycket. Det var budet Milan la för 2-3 veckor sedan. Det blev ändå den summan Roma accepterade i slut. Det som man får ge Galliani är ju att de här 25 miljoner eurorna, de ska ju betalas över 5 år. Och det är ju helt sinnessjukt för att få till den dealen. Alltså att betala 5 miljoner euro om året fram till 2020, det kan jag leva med.
Ja, absolut. Så är det. Man vet ju aldrig riktigt hur han får till sina affärer. Men det kan väl också vara så säkert att Roma egentligen inte ville släppa honom. För det är väl egentligen så det har låtit tidigare. Att... de har väl egentligen inte velat bli av med honom. Men nu när han själv... I alla fall vad han säger, nu säger spelare väldigt mycket i sina såna här första intervjuer i nya klubbar och allting ska låta så bra om man ska kyssa klubbmärken och allt vad det är. Men vad han har sagt själv så vill han ju väldigt gärna gå till Milan, så att det kanske var det i slutändan också att han själv övertygade Roma så pass mycket att de skulle släppa honom.
Men det är ju faktiskt indikationer på att Roma verkligen tror på att han blir en framtida storback. I och med att man har det här i kontraktet. Nu har jag läst olika uppgifter. Vissa har skrivit 15%. med den andra ska ju 30% av ett eventuellt försäljningspris över 25 miljoner. Så när, om Milan säljer honom för mer än 25 miljoner så får Roma 15 eller 30% av den summan över köppriset som Milan hade. Det vill säga 25 miljoner euro. Så man verkar ju tro på att han kommer bli en framtida storback som kommer köpas loss av något större lag för en större summa.
Men vi får hoppas att Milan blir det där stora laget som spelar vill gå till, så kan man behålla honom istället. Ska man bli nya nästa, som många hoppas på.
Ja, det snackas ju mycket om den här nya nästa grejen, men det snackas också lika mycket på andra hållet såklart i såna här mercato-tider, att det är väldigt många som inte vet vad det är han egentligen har att komma med och hur bra han egentligen är. Vissa verkar väldigt skeptiska till att han skulle vara någon ny storback. Vad tänker ni? Har ni någon bra koll på det här som ni kan förmedla ut?
Jag kan inte påstå att jag har någon superkoll på Romagnoli. Det tror jag att jag sa förra avsnittet också. Men jag menar, experter i Italien, spelare i Serie A, tidigare spelare som lagt av, har alla höjt honom till skyarna i princip. Och det är de som kommit med det nya nästa. Det är inte Milansportrarna som kommit med det. Så jag tror absolut att han har potentialen. Sen vet man inte hur det blir. Vissa karriärer går spikrakt uppåt, vissa är mer krokiga och vissa når aldrig upp till sin potential. Vi får bara hoppas på att han lever upp till hypen och sin prislapp och allt det här. Att han ändå kan spela lugnt och avslappnat och inte känna någon extra press. För är man 20 år och ska vara startspelare i Milan och redan då bära Milans backlinje, så är det nog sannolikt att man inte faller med pressen. Man får hoppas att han kan hantera det helt enkelt. Och det tror jag att han kan göra just med tanke på att han har Mihajlovic som tränare. Han sa ju i sin första intervju som Milan-spelare att Mihajlovic hela tiden sagt att ifall det är möjligt så ska han ta med honom till Milan. Och det lyckades han med. Och Mihajlovic har ju hela tiden sagt att ledningen vet vad jag vill ha och de ska göra sitt bästa för att uppfylla mina önskningar. Vilket de nu gjort. Så nu är det upp till honom att få Romagnoli på rätt spår.
Det är precis vad jag också tänkte på. Okej, nu är det en mycket större summa. Matri värvades för lite över 10 miljoner euro när Allegri tränade laget. Och det blev ju en flopp. Men nu är det ju så att Romagnoli är ju 20 år gammal, som Mille säger. Och han har ju all potential att utvecklas. Han spelade över 30 matcher för Sampdoria förra säsongen. De slog som Europaplatser, var till och med det bättre laget om man jämför med Milan. Så ja, jag hoppas på honom. Jag tror faktiskt på honom också.
Man ska ju säga att nästa gjorde färre Serie A-matcher än vad Romagnoli redan gjort när han värvades till Milan för 31 miljoner euro. Sen får vi, summan säger inte allting. Jag menar, man kan köpa ett riktigt kap för 5 miljoner euro och han blir skitbra. Sen har vi Alberto Gilardino som värvades på samma summa, 25 miljoner euro. På den tiden då 25 miljoner euro motsvarade typ 50 miljoner idag jämfört med hur marknaden ser ut. Och han blev ju ingen jättesuccé. Så man får avvakta och säga, jag tycker man ska ge honom tid, man ska inte döma direkt. För det är lätt att man redan efter 2-3 matcher dömer ut en spelare, men jag tycker man ska ge honom tid. Och inte bara 3 månader, utan ge honom en säsong eller två.
Men jag tänker
sen kan man börja utvärdera.
Jag tänker på just det här med prislappen. För oss så tycker jag, som jag alltid tycker och som jag alltid säger, att vi supportrar inte ska lägga oss särskilt mycket i pengar och klaga och gnälla allt för mycket över det, vare sig det handlar om att man spenderar för mycket eller för lite. Men jag tänker rent psykiskt för honom, för att den här summan matchas ju ändå med typ vad Milan värvade in Ronaldinho för, om jag inte minns fel. Alltså, tror ni att den här summan kan sätta någon slags mental, att det blir jobbigt för honom? Inte bara det att han ska bära Milans backlinje och allt det som vi redan har nämnt, utan jag tänker rent pengamässigt också att det kan bli som någon slags spärr för honom, att han har en prislapp att leva upp till också.
Men visst kan det bli så, men Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Det kan ju vara så. Jag vet inte hur Romagnoli är som person. Han kanske är mentalt skitstark. Fullständigt skiter i det. Vilket han gav lite indikation på när han blev tillfrågad om han själv hade betalat 25 miljoner euro för sig själv. Och han sa att han, att han gärna hade betalat mer än så.
Mm.
Man vet ju inte om det är en sån, vad ska man säga, kaxig jävel helt enkelt. Som tror skitmycket på sig själv. Har det egot att skita i prislappen och tänka att, alltså lite Zlatan, att han redan är bäst, han är värd varenda öre. Och sen så gäller det att prestera det på planen, naturligtvis. Men jag vet inte. Alltså det är helt och hållet upp till hur Romagnoli är mentalt. Men jag tror att med Mihajlovic som backar honom och som är en så stark karaktär, så tror jag att han kan övervinna det. Den barriären, så att säga.
Mm, det är väl bara att hoppas. Men just det här med backlinjen är någonting som har varit ganska omdiskuterat den här senaste veckan, när det har kommit allt närmare och närmare att Romagnoli blir klar. Jag har själv varit inblandad i sådana diskussioner på Twitter bland annat, och det är även folk som har ställt frågan till oss, för backlinjen är ju ganska så saftig fortfarande. Vi har ganska många spelare där, även om det inte känns som att man har det med tanke på vad de är förmögna att prestera. Men vi har ändå en hel del backar, och vi har fått en hel del frågor om det här, som sagt, att vad ska man göra eftersom att de är så många. Och just den här diskussionen Alex Paletta har ju varit ganska stor. Jag tror att vi nämnde det i förra podden också, att vi, jag tror det var du som sa det då, Mida, att det inte riktigt går att förstå varför Paletta inte spelar och varför till exempel Alex och de här går före. Och nu verkar det ju även som att det är Paletta som är på väg bort, i och med att vi får in en till mittback och inte Alex. Enligt uppgifter ska han väl vilja gå själv, Paletta, vilket man kan förstå om han inte känner att han har någon startplats att bli tilldelad, eller någon i alla fall garanti på att han får spela hyfsat mycket. Men vad tänker ni i den här situationen med vilka backar vi har och vilka som bör gå liksom, och vilka som man kan bygga vidare på tillsammans med Romagnoli? Eller behöver man kanske till och med ta in en till efter honom?
David, du kan ta den här, så kan jag fylla i.
Tack. När jag tänker på mittbackar i Milan så tänker jag lite mittbackspår. Och då tänker jag på vilka språk de talar. Innan kändes det som att Rami och Mexes skulle vara ett mittbackspår. Och när Vergara värvades, den kolumbianska talangen, så tänkte jag Zapata och Vergara. Men Vergara håller ju väl på att bli utlånad nu, verkar det som. Kan vara redan färdigt.
Ja, det är klart.
Okej. Okay. Och så tänkte jag Romagnoli Paletta. De pratar ju båda bra italienska. Men jag förstår inte riktigt varför man snackar om just Paletta, Alex, när jag tycker det är Zapata som borde lämna. Zapata har inte imponerat alls under försäsongen. Han är lite snabbare än de andra mittbackarna, men hans teknik med boll är inte den bästa. Och om man kollar på andra mittbackspår, så Alex och Rodrigo Eli, de har varit rumskamrater när det var nu i Audi Cup. Så, eller i Kina var det väl?
Ja, tror. Precis. I Kina.
Så man måste ju kombinera det så att det funkar med kommunikationen på plan också. Det är inte bara att sätta in två mittbackar som man kanske tror är de bästa, utan de måste ju spela ihop. Och kanske vill Mihajlovic satsa ungt, så blir det Eli och Romagnoli. Men jag tycker inte att man borde sälja Alex eller Palet. Jag tycker de har för mycket rutin för att säljas. Och de kan vara viktiga för att hjälpa de här yngre mittbackarna.
Ja, jag har ju en del grejer att tillägga där faktiskt. Först efter Audi Cup kom ju snacket om att det var Zapata som skulle säljas. Och att Milan letade köpare för Zapata. Men det verkar ju som att ingen var så sugen. Och så kom rykten om Alex eller Paletta. Och det kan ju bero på att det är väl de två mittbackarna man kan få pengar för. Mexes har ju precis förlängt sitt kontrakt på Berlusconis begäran. Så det funkar inte att han skulle lämna. Eli har imponerat, så han kan inte lämna. Och just det du sa, det är som att det var Paletta själv som bad om att få lämna ifall Romagnoli värvas. Om det stämmer. Jag har även läst någon intervju, alltså, med hans agent och så. Så det är ju inte helt omöjligt. För han vill ju ha speltid, för han vill slå sig in i den italienska landslagstruppen för EM som är nästa år. Det är klart man tänker i de banorna. Men får jag välja att släppa en av Alex och Paletta, så släpper jag Alex alla dagar i veckan. Det här vad gäller språket, jag menar, visst är Mexes fransman, men hans italienska är ju i princip perfekt. Av det jag har hört. Han gör ju alla sina intervjuer på italienska, den här hangout con, vad det heter, Menexes eller något sånt.
Ja, just det.
Där pratade han också flytande italienska utan några problem. Han har ju varit i Italien i hur många år som helst. Jo, så just kommunikationen, det är inga problem om till exempel då Mexes skulle spela med Romagnoli. Men jag skulle välja antingen Mexes eller Paletta bredvid Romagnoli.
Men ni tycker alltså inte, jag tänker på, vi fick en fråga som var just konkret. Behöver vi en till mittback eller backlinjen stabil? Jag får ju förutsätta att killen som har ställt den här frågan är medveten om Romagnoli-vägen här och att han är klar. Så jag får anta att han menar en till mittback utöver Romagnoli. Vad tänker ni kring det? Tycker ni att det behövs någon mer eller har vi det bra som vi har det förutom att någon kanske skulle behöva gå?
Det beror på lite vem som lämnar. För om någon till ska komma så måste ju någon lämna. Och då tänker jag, om Zapata lämnar så behöver vi en snabb mittback. Och lämnar Alex, vilket jag faktiskt inte tycker att han borde göra, så behöver vi en spelare som är stark i luftrummet. För Alex är bland de bästa huvudspelarna i Serie A. Alltså ingen tvekan om den saken. Så om han lämnar kommer vi behöva en spelare som är stark i just det spelet. Och då kan man ska kolla lite på Kamil Glik. Från Torino.
Alltså, i mitt tycke så borde vi värva in en mittback till, men det verkar inte aktuellt. Det är just därför jag känner att alltså, det kanske inte ens är lönt att diskutera i och med att det inte ens nämns. Utan det känns som att ledningen verkar tycka att backlinjen är klar nu. Nu vill man värva mittfältare istället. Sen vet man inte vad Galliani snickrar ihop i slutet av transferfönstret, men så som det verkar är backlinjen klar just nu. Mexes har förlängt, Eli har imponerat, man har värvat Romagnoli. Sen kommer man ha kvar två av de tre, Zapata, Alex, Paletta verkar det som. Det är i så fall om två av dem skulle säljas kanske man tar in en till. Men då tror jag inte att det blir något stornamn, utan då kommer det bli någon backup. Så det är av den anledningen jag inte valde att ta upp det innan.
Men när ni ändå är uppe och nosar på mittfältet, om vi kliver upp ett steg, så har det ju skett lite nyheter här kring Witzel. Och vi har ju fått frågor om det också, vad vi tror händer och sådär. Den har ju legat på is ett tag, men nu känns det ju som att det börjar ryktas lite grann igen. Och det kanske har att göra med, eller det har med största sannolikhet att göra med, att Romagnoli som sagt blir förmodligen officiell under dagen. Vad, det var ju du som skrev den artikeln med det.
Ja, det stämmer. Vi kan ju börja med att säga att han här, Napolitano, tror jag han hette, Witzels italienska representant. Han sa ju för några veckor sedan att den här veckan, som är start på 10 augusti, kan bli avgörande för en eventuell övergång. Eller något sånt sa han, att han väntar nyheter just då. Jag tror att han visste då att Romagnoli skulle bli klar nu i helgen. Och det visste väl Milan också. Men ja, Zenit fortsätter begära 35 miljoner euro för Witzel. En summa som Milan inte är villiga att betala. Utan man har man kommer försöka med att låna Witzel till att börja med. Men lägga in en köpobligation i kontraktet så att man blir tvungna att köpa loss honom. Och vi har en fråga här på Twitter från Samir Petsi angående just det. Han frågar, varför håller Galliani på med lån, med köpoption och delbetalningar nu när cashen finns? Eller finns de? Det är ju inte köpoption utan obligation, så pengarna kommer ändå bara betalas ut. Men jag tror att det handlar om att de här pengarna från Mr. B har ju fortfarande inte kommit. De skulle komma i september av det senaste jag läst. Och om man då lånar in Witzel och har en köpobligation i vinter eller i slutet av säsongen, så har man de pengarna just då. Nu dessa 83 miljoner euro, eller hur mycket det nu är exakt för dessa spelarna vi lagt hittills, det har ju kommit oavkortat från Fine Invest och Berlusconi. Så Mr. B's pengar har vi inte fått spendera än, men de kommer ju så fort säsongen är igång egentligen, men då är transferfönstret stängt. Så en sån här lösning för Witzel, att låna honom, och då brukar ofta i sådana här deals så brukar lånet kosta ett par miljoner. Om man lånar honom för låt säga 5 miljoner euro och sen får betala 25 eller något sånt nästa säsong, så är det väl helt okej affären då. En sak jag tänker på är om man var villig att lägga 40 miljoner euro på Kondogbia, så borde ju inte 35 miljoner för Axel Witzel vara så himla mycket.
Nej, så kan man ju tänka, men vad finns det för, eller vad ser ni för alternativ till Witzel ifall det inte skulle bli han? Det är en fråga vi har fått också på Facebook.
Alltså jag vill ha Witzel. Alltså jag vill verkligen ha Witzel i laget. Jag tror han hade behövts. De andra, det har väl inte snackat så mycket om andra alternativ. Det är lite Boateng. Och han skulle då eventuellt komma på en free transfer. Men jag vet inte om han hade höjt laget lika mycket som Witzel. Det hade han inte. Utan om man värvar Boateng så kan det skulle vara en backup-värvning efter att ha värvat Witzel, så att man tar in en extra spelare på mitten.
Ja, det där ryktades väl att han personligen hade, eller skulle kontakta för att han vill komma tillbaka till Milan nu när han inte har något kontrakt längre i Tyskland, i och med att han vart väl avstängd där. Det känns ju inte som en spelare man kanske vill ha tillbaka just nu, tycker inte jag heller. Men det finns ingenting annat som ni känner om ni får, som vi ibland gör i den här podden, drömma lite. Om ni kan tänka er någon annan som kanske överhuvudtaget inte ens har ryktats till Milan den här sommaren.
Alltså jag har ju en drömspelare, jag har alltid velat se i Milan, men det kommer ju aldrig hända. Och det är Pjanic.
Mm.
Jag kände att den där du frågade först hade inte ens lantat upp, för det kommer aldrig ske. Men om jag får drömma mig bort så är det han. I övrigt så vet jag inte vilka alternativ. Alltså det är svårt att bara komma på en spelare så på
uppstuds liksom.
Som, ja, exakt. I och med att det har ju inte ens ryktats som några andra. Alltså frågan är om Milan har en plan B ifall Witzel inte kommer. Det är det jag är lite rädd för. Att det blir en panikvärvning av Boateng eller någon liknande. Eller att man tar in Rodney Strasser eller vem som helst från Genoa eller en sån här kille. Alltså, nej men alltså, ni förstår att man tar in någon från Cagliari eller något sånt som bara gör fansen arga.
Men vad tror ni om chanserna till att Witzel kommer? Om jag lägger frågan så.
Jag tror de är högre än vi tror, om jag säger så.
Sen hade vi också pratat om PSV som är 10, Maher. Men han är inte samma... Alltså, han har inte samma spelarstil, han är lite kortare, 1,75, och han är inte så kraftig heller. Och han är lite mer en offensiv spelare, medan Witzel kan balansera det där utrymmet mellan mittfält och försvarsspelet.
Ja, om vi tar några kliv ytterligare upp i planen och går över på trekvartista-positionen, så har vi fått en fråga från vår käre Varulv på Twitter. Han undrar om det vore särskilt klokt att släppa Honda nu när han äntligen kan få en chans att bevisa sig på sin position. Sin position skulle ju alltså vara trekvartista-rollen. Och det här hade Midden väldigt stark åsikt om innan vi började spela in.
Jag säger exakt som jag sa innan vi började spela in. Skeppa honom så långt det bara går. Han har fått chansen att bevisa sig nu i Audi Cup. Han fick spela i sin riktiga position. Han slår inte en boll rätt. Visserligen spelade Milan väldigt dåligt i båda matcherna, men Honda var sämst i ett dåligt Milan. Då kanske man inte ska vara kvar. Jag läste ju nu dock att det rapporteras att det inte kommit några bud överhuvudtaget på Honda. Det ryktades ju om bud från Tottenham och även Everton skulle vara intresserade. Men nu skrivs det att det har inte kommit några bud och han kommer stanna i Milan oavsett. Och det är Milan Channel som rapporterar detta.
Aj.
Klubbens officiella tv-kanal. Men jag tror mest att det är för den här Asienmarknaden som han blir kvar. För hans namn och hans varumärke lockar mycket folk till Milano och till varumärket AC Milan. Hade det varit någon annan spelare hade Galliani letat köpa det snabbt som det bara går.
Mm. Något annat som gäller det offensiva spelet för Milans del är ju den här Zlatan-frågan som det känns som att vi borde lägga på is en stund. Såg att vi hade fått en fråga om det. Vi pratade ju ganska mycket om det här i förra avsnittet i och med att det var Davids egen önskan några veckor innan att vi skulle ta upp just det här med huruvida man ska gå stenhårt på Zlatan eller om man ska istället satsa på andra spelare. Tycker ni att vi behöver göra någonting mer i offensiven överhuvudtaget? Om jag lägger frågan så.
Egentligen inte. Alltså, låt Bacca och Adriano få spela. Ge dem förtroende. Om det inte funkar för låt säga Adriano, då kanske man ska börja tänka på att välva in någon annan sen. Men nu har man ändå en hel del offensiva spelare. Man har Menes som kan spela som trekvartista. Man har Bonaventura, Sousa. Alltså jag tycker att väl man in Zlatan så kommer några spelare få lida vad gäller offensiven. Jag har flera gånger i den här podden förklarat hur mycket en värvning av Zlatan hade betytt för Milan utåt och hur mycket det hade lyft Milan. Men samtidigt vill jag gärna säga att en spelare som Sousa verkligen får chansen. Det är synd att Niang blivit skadad och opererats och blir borta han skulle vara borta minst 6 veckor och sen börja rehabträningen. Så han blir borta hur länge som helst känns det som.
Mm.
Det hade varit kul att se honom få en riktig chans i Milan. Och det kanske han får sen efter, alltså till våren. Men samtidigt alltså, fan, vill Zlatan komma och det är möjligt så säger man inte nej. Alltså, alla mynt har 2 sidor, så är det. Men jag gillar båda sidorna i detta fallet.
Vi behöver Zlatan. Vi behöver honom. Han är bland de bästa anfallarna i världen och det är han som förändrar saker på plan. Så jag bryr mig faktiskt inte. Alltså, om Zlatan kommer in så är det det bästa som hänt under hela transferfönstret utan tvekan. Även om Romagnoli, okej, det kan man fel att säga, Romagnoli är framtidsspelare. Men jag vill bara ha Zlatan in i laget.
Men vad tycker ni om de här, på tal om ändå offensiven och att skeppa folk så långt det bara går? Vad tycker ni om ryktena som dök upp här tidigare, om det var under helgen, att Mino Raiola ska ha erbjudit Balotelli till Milan?
Mino Raiola har ju erbjudit Balotelli till halva Serie A. Så det förvånar inte mig. Jag bara väntade på att det skulle komma. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag tycker om Balotelli. Jag tycker han är hur skön som helst. Men han gjorde sitt i Milan. Milan gjorde rätt som sålde honom i rätt tidpunkt. Jag tycker att för hans bästa borde han gå till en klubb som Sampdoria, Bologna eller de här klubbarna i Serie A som är intresserade av honom på den nivån. För där kommer han få briljera och få förtroende. Han kommer inte bli bänkad. Han kommer få göra sina shower. Så länge han har rätt ledning kanske han kan komma tillbaka på fötter igen. Men att han skulle gå till en klubb som Milan i detta skede, då kan han lika gärna stanna kvar i Liverpool. Alltså, nej, jag tycker att Milan gör helt rätt som tackar nej.
Jag hoppas han vill som Doge, så kan han spela med Cassano. Det hade varit kul att se dem båda på plan.
Ja, skulle väl gå åt helvete. Lite sådär som Balotellis karriär nästan redan har gjort nu. Det är, på sätt och vis är det tragiskt att se. Vi pratade ju så himla mycket om honom i den här podden. Då var väl ingen utav er med när vi höll på där, eller när Milan höll på rättare sagt och sålde honom. Och hela den säsongen innan där så pratade vi så otroligt mycket om honom. Och jag vet att jag sa där redan då att hans karriär kommer inte bli långvarig. Och det är inte att jag inte vill att det ska gå bra för honom. För det vill jag. För att jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare när han väl liksom väljer att vara där. Men han väljer ju fel ganska ofta. Personen Balotelli, om man säger så. Så att jag hoppas också att han kan komma på fötter igen. Men någon sån här stor världsspelare som som alla klubbar vill ha, tror jag faktiskt aldrig att han kommer bli igen. Och jag vill, om jag ska vara ärlig, aldrig mer se honom i Milan heller. Han är rolig, hans personlighet är ganska skön, men så länge man slipper honom långt ifrån saker och ting man bryr sig om, så att säga.
Ja, så egentligen är det synd. När man tänker tillbaka på hans individuella prestationer som avgjorde matchen för Milan, så är det egentligen helt sinnessjukt. Tänk hur många poäng han räddade åt Seedorf, som hyllas som om han vore den största tränaren vi någonsin haft. Alltså utan Balotelli hade den människan floppat mer än Inzaghi.
Mm.
Hur många poäng som bara han och Tarabt skänkte åt honom med sina individuella prestationer. Det var inget bra lagspel, inte alls. De här långskotten, vad var det mot Bologna eller Cagliari?
Yeah,
alla de här matcherna då han bara kliver fram och gör två mål som ingenting. Det är synd att hans karriär utvecklats på det sättet som det gjort.
Mm.
Men ja, Raiola hoppades väl skapa en ny Zlatan, men man kan inte bara återskapa en sån fotbollsspelare.
Så är det ju absolut. Men vi har fått, om vi ska försöka börja knyta ihop det här Mercato-snacket och spelarsnacket, så har vi fått faktiskt en fråga som jag tycker är ganska rolig. Och det är Felix Hagberg på Facebook som frågar: tre in och tre ut, vilka namn har ni på er lista?
Och realistiska eller orealistiska?
Ja, vi kan väl köra realistiska. Vi körde ju en liknande grej fast med orealistiska spelare för några veckor sedan här. Och det lär väl låta ungefär likadant nu igen. Men vi kan börja med realistiska.
Okej. Ska jag börja med mina?
Kör hårt.
Zlatan, Witzel, Kamil Glik.
Och vilka ska ut?
Och ut Zaccardo, Zapata och Honda. Eller Simone Verdi. Är inte han redan såld?
Nej.
Nej, Simone Verdi.
Men de, förutom Honda, vad sa du? Zaccardo?
Zapata.
Ja, ja, men de är väl på väg bort. Alltså förutom Zapata som man inte verkar få såld. Alltså de tre du väljer in, det är ju bra. Sen vet jag inte hur realistiskt det är att Glick kommer. Men jag vet inte, Witzel, absolut. Jag tar gärna Soriano också, som det ryktas om lite. Och det verkar inte bli någonting nu när vi var med Romagnoli och Maximovic. Men han har ryktats. Jag tror han hade gjort det bra bredvid Romagnoli. Och sen så var jag ut. Jag tar dem som Milan vill få sålt så snabbt som möjligt. Det är Agassi, Zaccardo och Simone Verdi.
Men jag tänker på en sak med det här med Zaccardo. Vad är hans problem egentligen? Nej, men alltså, grejen att någon borde reda ut det här hyfsat snart. Vad är hans problem med att lämna Milan?
Han älskar klubben.
Nej, klubben älskar inte honom.
Han älskar sina 900 000 euro som han får per säsong för att göra ingenting.
Jag mår dåligt.
Ingen annan klubb kommer betala honom så fett lön. Och han har ett år kvar på kontraktet. Han skiter i, han vet att hans karriär inte kan gå uppåt. Det kan bara gå neråt. Han har kommit i åren, han har fett lön. Varför skulle han lämna?
Alltså allt förstördes med den där Hansen i VM. Men alltså, jag tror inte han lämnar för någon indisk klubb. Så högst roligt så stannar han. Tyvärr. Jag hade aldrig haft Bonera ens Zaccardo.
Bara betala ut den dryga miljonen han har kvar i lön för kommande säsong. Och så,
det hade faktiskt varit en smidig lösning.
Så får han leta klubb själv.
Mm, då har han ju att göra i. Ja, tills karriären är över i alla fall, kanske.
Jag måste bara fråga, är det inte lite höga priser på både Maximovic och Soriano? Soriano var typ 13 miljoner euro och Maximovic är inte 20. Jag förstår inte när de blev färgda så mycket.
Torino är ju tydliga med att de vill ha 25 för Maximovic, deras president. Det är lite kul faktiskt. Så sent som i morse sa han att man vill ha 25 för att han tycker att han är minst lika bra som Romagnoli. Så går Romagnoli för 25 så ska Maximovic också göra det. Okay. Sen så Soriano 13 miljoner. Ja, alltså det är egentligen det är kaffepengar i dagens pengar. I dagens fotboll. Så ja.
Betalar man 20 för Bertolacci så
Ja, men lite så får man tänka ju.
Hur tror ni att det kommer gå för honom, bara rent
Jag hoppas att det
efter det
kommer
vi ändå
gå
har
bra.
fått sett lite grann?
Alltså, jag hoppas att det kommer gå bra för honom. Det känns som att han kan bli tyngd av sitt pris och det här trycket. För han verkar inte vara lika mentalt stark. Han verkar vara lite mer ödmjuk, tyst kille, tillbakadragen. Men jag hoppas att han bara släpper loss och kör. Alltså det här Milan just nu, de har ingenting att förlora. Det är bara till att köra. Folk har satt press på dem. Det ska vara tredje plats, det ska vara Scudetto. Gå ut och njuta av fotbollen. Så jag hoppas att det reder ut sig för honom, att han får förtroende av Mihajlovic. Vilket jag tror att han kommer få. Jag tror att starten är viktig för honom. Får han en bra start så kan det gå hela vägen.
Just det här med starten hade vi också fått en fråga om, men jag tänker att vi skippar den faktiskt i och med att vi snackade ganska mycket om säsongstarten och just den här matchen mot Fiorentina som man inleder med och derbyt som kommer tidigt och sådär. Så jag tänker att vi utelämnar nästan den frågan tyvärr. Men det finns ju att lyssna på vad vi tänker kring säsongstarten i förra avsnittet. Vi har ju fortfarande problem med de här apparna och sådär och jag ska villigt erkänna att jag faktiskt inte har en aning om vad det är som är fel, för att nu har jag rättat till det som faktiskt var fel i, det blev fel i länkningen till iTunes, för att jag tror att någon uppdatering har gjorts på vår hemsida, men nu har jag åtgärdat det så att det går att lyssna på podden via iTunes och det funkar som vanligt via hemsidan, men de här apparna är fortfarande lite problem med. Men jag fortsätter jobba på det såklart. Men Milan ska ju spela lite grann också här innan säsongstarten. Det är ju imorgon kör Trofeo TIM igång och det är ju Inter och Sassuolo som spelar den tillsammans med Milan. Vad tänker ni om ett till, nu blir det bara en 45 minuters match för att de är ju så otroligt korta i den här miniturneringen, men vad tror ni om ett till derby? Tar vi dem igen eller vad säger magkänslan er?
Magkänslan säger att vi inte tar dem igen.
Det beror på lite vilka trupper vi ställer upp med. Det kan bli tre ganska olika lag i alla tre matcher, men ställer vi upp med det bästa så har vi en chans. Inter har också värvat en hel del, så de kan bli farliga. Nu när de väl får speltid också, Jovetic kommer spela. Och han gjorde väl mål i debuten, om jag inte minns fel.
Jag tror att det blir 0-0. Och det blir en sån tight match, 0-0.
Men nu har jag tappat bort lite hur reglerna ser ut för den här turneringen just. Kan det bli 0-0 eller kör man straffar då?
Det är så, vinner man efter 45 minuter får man 3 poäng. Sen så går det direkt i straffar. Vinner man på straffarna får man 2 poäng.
Just det.
Och man får 1 poäng om man liksom kommit till straffar och förlorat. För man har ju ändå spelat oavgjort i matchen.
Just det, så är det. Ja, imorgon som sagt, 20:45 drar ju det igång.
Så Sassuolo tar hem hela igen.
Ja, det är en bra chansning.
Var det inte Milan som vann förra året?
Jag trodde det var Sassuolo.
Nej, det var nog Milan. Vi tog väl en trippel där på försäsongen.
Året innan var det, jag tror vi vann över Juventus på straffar. Eller var det? Nej,
alltså det var ett år till innan det, tror jag. Jag är nästan säker på att vi tog den turneringen, Trofeo Berlusconi och den här i Abu Dhabi på vintern.
Jo, det var den Berlusconi-matchen.
Ska jag se. Nu blev jag tyst för att jag började söka upp det här. Det är ju för sig inte så jätteviktigt egentligen, men det är ju alltid kul att se lite fotboll och jag tycker nästan att det är skönast när försäsongsmatcherna är lite kortare som de är i den här turneringen. Och sen går de ju rakt på varandra så att säga, så den här turneringen tar ju slut under samma kväll för de som har glömt bort att det är så det ligger till.
2014 Milan, det var Sassuolo vann 2013.
Mm. Så var det. Är det någonting mer? Jag tänker att vi börjar avrunda det här avsnittet. Per hade skickat in en hälsning på Twitter till oss. Som han som sitter i Florens och mest bara käkar glass, verkar det som. Vi får hoppas att han pluggar lite också. Han har ju lovat att det blir ett avsnitt på italienska när han kommer hem. Vi får se hur det går med den saken. Då får vi väl för det första innan vi stänger ner tacka David något oerhört för två fantastiskt intressanta avsnitt. Jättekul att du ville vara med oss och jättekul att du har så mycket åsikter och att det blir bra diskussioner när du är med.
Tack själva.
Så får vi väl hoppas att vi har med dig någon gång i framtiden. Du kan ju vara som någon slags stand-in poddare för att det finns ju en hel säsong är lång och det finns tillfällen då vi allihopa har annat att göra än att sitta och podda på eftermiddagarna. Så att vi ska absolut se till att vi kan köra med dig igen. Jag tror att våra lyssnare också skulle uppskatta det.
Perfekt.
Och sen så tackar vi väl alla som lyssnar och sen så är det väl bara att säga hej då, eller vad säger ni?
Ja, vi säger väl inte riktigt hej då, vi säger Forza Milan. Ciao, ciao.
Ciao. Rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero, rosso nero. Yeah, yeah. Rosso nero, rosso nero, shalalala. Punta, questo è il mio rap e lo dedico alla squadra che vince di tutto già da sempre.